ska gå till predikaren. Kapitel 9, verserna 11-12. Till skillnad från förra gången som var ett längre stycke med många verser, så är detta bara två verser. Och så ser det ut i strukturen, i hur predikaren är skriven, att det är olika långa och korta avsnitt som vi tar och hämtar ut saker ifrån. Jag ska läsa predikaren 9:11-12. Jag läser från Svenska folkbibeln 2015. Det är predikaren kung Salomo som skriver: vidare såg jag under solen, det är inte de snabba som vinner loppet eller hjältarna som vinner striden. Det är inte de visa som får bröd, de kloka som får rikedom eller de kunniga som får uppskattning. Allt beror på tid och tillfälle. Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid när den plötsligt drabbar dem. Fortsätter att predika ur predikaren. Vi ska ha lite evangelistiska predikningar på de här kvällsmötena, så det blir lite mer av den. Och det passar den här texten. Salomo börjar med att säga i versen: jag vände mig och jag såg. Som man brukar göra när han byter ämne. Han har talat om det här som man talar om här innan. Precis i kapitel 9, vers 1, så talar han om hur de visa och de ovisa är i Guds hand. Det är samma sak han har talat om genom flera gånger i boken. Här kommer han med ett lite nytt perspektiv för att lägga ut hur människan är helt utlämnad i Guds hand. Människans skicklighet, vad hon än är bra på eller stark på eller snabb på eller vis, så hjälper det henne inte. Utan allting beror på tid och tillfälle. Det beror på tillfälligheter. Och plötsligt kommer olyckan över henne. Vi är inne i sista sluttampen av predikaren. Sista delen. Eller sista delarna av boken, som börjar här i vers 11, kapitel 9. Och slutar i kapitel 12 och vers 8 innan han ger sina andra sista avslutande ord i texten. Och nu så ger han sig in på, för att ännu mer betona till dem som läser och till oss, att det vi måste vara beredda inför det som väntar i framtiden, det vill säga döden, domen och evigheten. Det är säkra saker som kommer att ske. Och vi måste på rätt sätt ha förberett oss för de här händelserna när de sker. Vi måste ha förberett oss inför döden. Vi måste ha förberett oss inför domen, inför den stund som Gud kommer att döma oss efter döden. Vi måste bereda oss och vara beredda inför den långa, oändliga evighet som väntar efter döden och domen. Och var vi hamnar där. I det här stycket talade om hur människan inte har någon kontroll. Är helt i Guds händer, som fångad i ett nät. talar vidare om vishet, dårskap, hur dåren endast lever för nuet längre fram. Så tar Salomo upp slarv och ordningsamhet. Han talar om hur vi både ska leva i nuet och tänka på framtiden och konsekvenserna. Och sen till sist igen, njut av livet här och nu, men kom ihåg döden och domen. Det är 11:7 till 12:8. Men här nu ska vi då se på hur vi människor måste avklädas all vår självförtroende. Vi måste ge upp, bli av med vårt förtroende till oss själva, litan på oss själva. Och hur vi ska kunna komma ur det här nät som vi har hamnat, eller som vi befinner oss i. Ser i texten hur människan är ett offer för de omständigheter som händer. Allting är tillfälligheter. I vers 11. Salomo talar om en del egenskaper hos människor som kan ge henne, tyckas ge henne fördelar, som att vara snabb, stark, vis och så vidare. Men han säger det inte först de snabba som vinner segern i loppet, som han talar om, är inte, tillhör inte alltid de snabba. Han talar om en löpartävling och säger att det inte är de snabba som vinner loppet. Hur kan det komma sig? Finns det tillfällen då faktiskt de som inte är snabbast i en löptävling vinner? Det finns berättelsen om sköldpaddan och haren, där en hare och en sköldpadda ska tävla, springtävla, om vem som vinner. Haren är snabbast, sköldpaddan är långsammast, men ändå så vinner sköldpaddan. Det är inte alltid de snabba som vinner. Det finns också en tanke om där det är en sköldpadda och en löpare som ska tävla. Och sköldpaddan är långsammare, men han får lite försprång. Han får börja och krypa 10 meter innan löparen får börja springa. Och filosoferna, de säger att löparen, han kommer aldrig komma ikapp sköldpaddan. För ju närmare löparen kommer till sköldpaddan, så kommer sköldpaddan ha kommit lite längre. Och kommer löparen lite närmare igen, så kommer sköldpaddan ändå ha gått lite längre. Och kommer löparen fram igen, kommer sköldpaddan fortfarande ha kommit lite längre. Och till slut så kommer löparen aldrig att komma ikapp sköldpaddan. För sköldpaddan har alltid kommit lite längre när löparen är framme där sköldpaddan var innan. Logiska tankenötter. Visste ni att den rekordtiden i maraton inte är den snabbaste tiden som någon har sprungit ett maraton? Det är samma person som har rekordet i maraton. Men den tiden som är snabbast, 1 timme 59 minuter och 40 sekunder och 2 hundradelar, är inte rekordet, även om det är den snabbaste tiden. Han som sprang så snabbt, Eliud Kipchoge heter han. Och den filmen finns på YouTube där han springer det här maratonloppet. Han hade 41 löpare med sig som hjälpte honom att hålla takten. Han hade en bil som körde framför honom med laser, så att han skulle se hur snabbt han skulle springa. Han hade ett cykelteam med sig som gav honom dricka. och hejade på honom så att han skulle springa snabbare. Och den här anledningen så räknas inte den här snabbaste tiden i maraton som ett världsrekord, därför att han hade de här hjälpmedlen med sig. Så även om han var snabbast, det var den snabbaste tiden, så slog han inte världsrekordet i maraton. Vi läser i Bibeln i andra Samuel 2 och 18 om Asael, som var snabb som en gasell, som förföljde Abner. Snabbt sprang efter honom, kom ikapp honom, och Abner vände sig om du inte slutar följa efter mig så kommer jag döda dig. Men han fortsatte springa efter honom. Han var snabb, men han var inte tillräckligt snabb sen, för sen vände sig Abner om och dödade honom. Han var inte snabb nog att fly ifrån och rädda sitt liv. Så det är inte de snabba som vinner. Loppet tillhör inte de snabba. För det andra så är det inte hjältarna som vinner striden, eller de mäktiga som vinner striden. De starkaste som vinner striden. Jag behöver inte berätta för er här om det finska vinterkriget, där Ryssland, den stora supermakten, eller Sovjet, den stora supermakten i öst, attackerade det lilla landet Finland och förlorade. Två gånger försökte de, men de lyckades inte erövra hela Finland i alla fall. Det är inte de starka som vinner kriget. Eller Vietnamkriget, där USA, deras styrka var totalt under hela den här tiden de krigade med Vietnam, nästan 3 miljoner soldater. Vietnam, och de var 3 miljoner soldater sammanlagt, plus deras allierade styrkor. Vietnam och deras allierade var 860 000. Så det var 3 miljoner plus emot 860 000. Det var Nordvietnam som vann kriget. USA återkallade sina styrkor. Det är inte de starka som vinner kriget. Vi läser också i Bibeln om Israels folk som segrade. Gud gav dem segern. Israel var det lilla folket mot de stora filisterna, midjaniterna. De skulle inte ha landet. Gud gav dem i deras hand och de segrade i alla fall. Läser såklart om David och Goliat. Den lille pojken David mot den store jätten Goliat. Vem vann? Det var David. Goliat sägs här, där i texten, också vara en sån här hjälte eller mäktig person. En gibor som står i hebreiskan. Men det var inte han som vann striden, trots att han var så stor och stark. Utan det var David. För Gud gav honom segern. Stycket direkt efter här i predikaren, från vers 13, så talar Salomo också om en liten stad. Detta har jag sett, vishet. En stor vishet. En liten stad, och männen i den är få. Och till dem kom en stor kung och omringade dem och byggde stora bollverk mot dem. Och i den staden fanns det en fattig vis man, och han räddade staden med sin vishet. Han gör en annan poäng där, men vi ser igen exempel på det är inte de starka som alltid vinner striden eller kriget. Det är inte alltid de visa som får bröd. Visa människor kan vara hur visa som helst, hur smarta som helst, veta hur mycket som helst, men kanske inte veta de vanliga vardagliga sakerna, som hur man bakar bröd eller hur man får fram bröd. Hur vis man än är, om det råder svält eller torka, så kan den vises vishet inte hjälpa honom att få fram mat eller bröd som behövs. Visa människor sitter och tänker på filosofiska tankenötter, som den jag nämnde med sköldpaddaren och löparen. De kan säga saker som att de kan bevisa att katter har 3 svansar, men de kan inte få fram bröd. De kan säga att de kan bevisa att katter har 3 svansar på det här sättet. De säger ingen svans har 2, ingen katt har 2 svansar. Och en katt har 1 svans mer än ingen katt. Och därför har en katt 3 svansar. De kan få en katt att ha 3 svansar, men de kan inte få fram bröd. De kan tänka ut overkliga, teoretiska saker som håller rent logiskt, men när det kommer till kritan så kan deras vishet inte framställa bröd ur intet eller hjälpa under svält. Det är inte de kloka som får rikedom. Vi vet att, och det har vi läst om också tidigare i boken, de flesta som är rika är inte det för att de är kloka. Vi ser att de flesta människor som är rika använder inte sina pengar, sina rikedomar, på ett klokt sätt. De använder dem för att leva ut sina begär, sina utsvävningar. De använder dem inte för att hjälpa sina medmänniskor i nöd. De köper istället dyra ägodelar, egendomar till sig själva, för att de tror att de ska kunna mätta sina inre begär med det. Men som vi sett tidigare så kan de inte mätta sina begär eller sin oändliga girighet. Tidigare har Salomo också sagt att det finns en rättfärdig som förgås i sin rättfärdighet, och det finns en vanvördig som är länge i sin ondska. Syndaren är oftast den det går bra för, som är rik, som får rikedom. Den som inte är klok och inte använder sina pengar och rikedomar på ett klokt sätt. Och igen, vi läser om den fattige vise mannen där i verserna 13 och framåt. Fortsätter och säger, det är inte de kunniga som får uppskattning. Också där är det stycket igen, vers 16. Den fattiges vishet är föraktad och hans ord lyssnar ingen på. Vi har sett innan tidigare, 4:13. Det är bättre med en fattig pojke som är vis än en kung som är gammal och oförnuftig. Men inte gläder sig de efterkommande åt honom. De människorna uppskattar inte den kunnige, fattige personen som finns mitt ibland dem. Föraktar och ser ner på honom för att han är fattig. Men de ser upp till sin dåraktige men ståtliga kung och uppskattar honom istället. Det är inte de kunniga som får uppskattning. Grekiska ordet här i Septuaginta använder ordet gnosis, alltså kunskap. Det hebreiska ordet där för uppskattning är samma ord som används om nåd, chesed, nåd eller innest. Det är inte de som har kunskap som får nåd eller innest. Inte bland människor, men inte heller hos Gud. Det är inte de som vet mest, eller det är inte genom kunskap eller skicklighet eller kunnighet som man vinner nåd inför Gud. Så vi har sett att människan, om hon är snabb, om hon är stark, om hon är kunnig, om hon är vis, så garanterar det ändå inte att hon vinner eller att hon får något varaktigt eller att hon ens vinner nåd inför Gud. Istället säger han i slutet av versen här, stund och tillfällighet händer med dem alla. Stund och tillfällighet händer med dem alla. Eller som folkbibeln säger, allt beror på tid och tillfälle. Tillfälligheter. En stund. Och vers 12 parallellt. I slutet av vers 12 talar den om en ond stund som kan falla plötsligt. Eller olyckans tid, säger andra översättningar som folkbibeln. Men bokstavligen står det en ond stund eller en olycksstund eller tid som plötsligt kan falla. Så stund och tillfällighet händer med dem alla. Plötsligt händer en olycka. Poängen han drar hem här är allt. Allt är tillfälligheter. Det beror inte på människan i hennes duktighet eller godhet, i hennes skicklighet eller någonting. Det beror på tillfälligheter inom citat. Det beror inte på människan och hennes godhet. Ser att människan är insnärjd i tiden, vers 12. Människan vet inte sin tid. Hon vet inte vad som ska hända, vad som kommer att hända. Den här tillfälligheten, den stunden som kommer att komma, den olyckans tid, vet hon inte. Hon är som insnärjd i tiden, i sina omständigheter, i det hon befinner sig i. Människan känner inte sin tid, som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn. Här talar egentligen texten i presens som fiskarna är fångade i ett ont nät, eller som fåglarna är fast i snaran, så är människors barn också snärjda. Inte bara att de någon gång när de inte väntar sig det kommer att bli snärjda, fastna i någon fälla eller råka ut för någon olycka, utan att hon just nu är infångad i ett nät av tid. Hon vet inte sin tid eller stund. Som fångade djur likställs hon med. Som fiskar i nätet. Fiskarna lägger ut sina nät i havet och fiskarna fastnar i dem och kan inte komma ut. Vi förstås det. Eller som fåglar som fastnar i snaran. Att fälljaga fåglar är inte längre tillåtet, förutom längre norr upp i landet, där det är en tradition att man snärjer in fåglar, fjällripor och sådana fåglar, där man genom historien har använt fällor för att fånga fåglar. Så här talar han också om hur fåglar kan fastna i en snara. Fastna, hållas fast, vara fast och inte kunna ta sig ur förrän jägaren kommer och tar loss dem, eller fiskaren kommer och tar upp nätet och sen slaktas djuren och blir mat. På samma sätt till barn, människors barn, alltså människosläktet, snärjda i tiden. Hon är fast, kan inte ta sig ur det här nätet hon är i. Och vet den bestämda tiden som kommer att komma, då Gud har beslutat att ta henne, ta livet av henne och sedan döma henne. Det är den stunden som plötsligt kommer att drabba alla människor. Alla människor kommer plötsligt att drabbas av det tillfället, olyckan eller döden som kommer att ske. Det ser vi här i slutet av vers 12. Människan är fångad i ett ont nät. När den plötsligt så kommer den tiden då hon drabbas. Så det talar om stund eller tillfälligheter i vers 11 som händer eller som drabbar människan. Och det talar om vers 12, olyckans tid, eller bokstavligen. Hon hålls i ett nät fram till en ond stund som kan falla över dem plötsligt. Hon hålls i ett nät fram till en ond stund som kan falla över henne plötsligt. Döden kommer alltid som en olycka, som en oväntad händelse. Om det inte var för att döden var oväntad, så kanske människan hade kunnat försöka fly undan den. Men varje död, varje dödsfall är någonstans en oväntad händelse som inte kan förhindras, som tar människan med överraskning, som överraskar henne. Kanske händer någon olycka som gör att hon får någon skada. Kanske får hon någon sjukdom någonstans som hon inte kan förhindra att hon får, som till sist leder till att hon till slut avlider genom det, den sak, den detalj som hon inte kunde förutse. Kanske kan förutse andra olyckor och undvika dem, eller mindre olyckor längs vägen. Men någonstans så kommer det hända någon sak som gör, fångar människan med överraskning och gör att hon utan någon chans att försöka undvika det, fly undan. Hennes skicklighet kan inte hjälpa henne. Hur skicklig hon än är, hur skickliga de än tänker sig att de ska vara för att undfly olyckor, sjukdomar, död. Hur skicklig hon än är, så kommer den stunden som hon inte, då hon inte var på sin vakt, då hon inte var skicklig nog, där hon inte hade någon makt att ändra situationen, och det tog livet av henne. Såg en film om en tragisk läkare som dog, eller någon medicinsk personal som dog. Hon hade gjort några tester med en sorts kvicksilver som hade hamnat på henne. Hon hade skyddshandskar, men hon hade varit slarvig någonstans, och det här kvicksilvret hon hade i en pipett råkade droppa ut och hamna på hennes hand. Och det var en speciell sorts kvicksilver, men hon bara det rann bort. Hon tänkte inte mer på det. och tänkte att jag hade skyddshandskar, det skyddade mig, det var inget farligt. Men med tiden så började hon att sluddra. Hon började få episoder där hon tappade minnet. Hon började svimma, tappa medvetandet. Och hon visste inte varför. Man undersökte henne, tog blodprover, vad man nu gjorde, och fann att det fanns mängder av det här kvicksilvret i hennes blod som infekterade henne och förstörde hennes hjärna inifrån. Det var en speciell sorts kvicksilver som trots de här handskarna hade lyckats ta sig igenom skyddshandskarna in i hennes skinn. Och där kvicksilvret har människan inget sätt att rena ut ur systemet. Människan kan få i sig små mängder kvicksilver från mat som hon renar ut. Men det var ett speciellt kvicksilver, ett organiskt kvicksilver som inte kunde renas ur hennes system. De försökte allting. Men hon blev mer och mer, hamnade i koma, försvann mer och mer, och till slut så avled hon. På grund av den här lilla droppen kvicksilver, där hon hade varit slarvig eller där hon hade inte kunnat förhindra det. Den här lilla droppen kvicksilver hade hamnat på hennes hand och det blev slutet. Det blev dödsdomen för henne. Och så är det egentligen för alla. Någonting sker som gör att vi kommer att dö. Vi vet att vi kommer att dö. Vi är alla dödliga på grund av Adams synd. Det har orsakat våran död. Men vi vet också att Gud låter oss leva en bestämd tid på jorden. Och att han har bestämt en fast bestämd tid. Då det är dags för oss att gå in i dödsriket, in i nästa värld. Och den stunden är bestämd in i minsta detalj, vad som kommer ske, hur det kommer ske, vilka saker som kommer att leda fram till just detta, att vi dör. Och det finns ingenting vi kan förutse eller med skicklighet försöka undvika. Till slut kommer vi på ett eller annat sätt att dö. Läran från den här texten är lik den som Jonathan Edwards predikade om i sin kända predikan om syndare i händerna på en arg Gud. Det finns ingenting som håller människan utanför helvetet det minsta ögonblick, förutom Guds välvilja, Guds barmhärtighet. På samma sätt säger den här texten, att lite annorlunda, så jag inte snor helt hans titel, men ingenting håller människan från att plötsligt dö på något sätt i någon ond olycka, annat än att Gud har bestämt det. Det som hindrar oss från att dö av vilken olycka som helst, det är helt enkelt att Gud inte har bestämt att det är den olyckan som ska döda oss. Men det är i framtiden en stund då Gud har bestämt, och det kommer med all säkerhet att ske. Den sanningen ser vi här i texten, vers 11, ordet stund. Hebreiska ordet ett. Och sedan ordet för tillfälle, paga. Sen ser vi vers 12. Ond stund, samma ord där för stund ett. Och den stunden kommer plötsligt. Det är en ond stund i vers 12 som heter ett ra. Inte moraliskt ond stund. Gud gör inget moraliskt ont, men det är en olycksstund, eller en stund som är av dåliga konsekvenser för har dödlig utgång. Det är en smärta, ett elände, en fara, en skada som sker. Den dödsstunden kommer plötsligt. Det här ordet för ett ser vi, eller för stund, hebreiska ordet ett ser vi i kapitel 3, vers 1 också, där Salomo skriver att allt har ett bestämt tillfälle och en stund finns för varje angelägenhet under himlen. En stund för födandet och en stund för att dö. En stund att födas och en stund att dö. Allt har ett bestämt tillfälle. Var sak har sin tid som Gud har bestämt ska ske. Och det här är som ett nät människan är fångad i. Den här bestämmelsen, den här tiden är som ett nät, som texten beskriver. Det är som fisken eller som fågeln som är fångad i ett nät. Det är så fast bestämt att det är som att vara fångad i ett nät och inte kunna komma ur det. Ingen kommer undan Guds bestämda tid. Den tid som kommer plötsligt. Den plötsliga olyckan, den plötsliga döden kan ingen människa komma undan. För hon är fast som i ett nät. Hur ska hon kunna komma undan döden och domen? Domen efter döden. Hon kan inte springa ur nätet. Hur snabb hon än är så kan hon inte springa sig ur nätet. Istället, om du är fast i ett nät och försöker springa så kommer du istället att snubbla. Om nätet sitter fast i marken så kommer du inte komma någonstans om du springer. Om du är stark, du är inte stark nog för att kunna slita dig ur nätet. Nätet är designat för att hålla dig fast. Precis som ett fiskenät är designat för att hålla fast fiskar. Så att de inte ska kunna komma ur. Eller som en fågelsnara är designad just för att den fågeln ska fastna i den. Och inte kunna komma ur. Så är det med det här nätet. Det är gjort för att människan inte ska kunna komma ur det ens. Hur stark hon än är. Eller hur vis hon än är. Kunna försöka hitta något, någon maska som hon ska kunna dra sig ur genom sin vishet, genom sina tankekullerbyttor, genom att räkna matematiskt på vinklarna i näten och vad hon än tänker ur, hur hon ska kunna ta sig ur, så går det inte. Det är gjort för att inte kunna komma ur det. Hon kan inte vinna barmhärtighet genom sin skicklighet, genom sin klyftighet. Hon kan inte få Guds nåd genom detta. Det står i Romarbrevet istället, Romarbrevet 9:16, att frälsningen är inte till den sökande eller till den springande, utan det är på grund av Guds barmhärtighet. Det här nätet hon är fast i, hon kommer med all säkerhet dö och dömas. Det finns ingenting hon i sig själv kan göra eller söka eller banka eller springa eller anstränga sig eller tänka ut som kan rädda henne från den säkra döden och domen. Det är endast, hon är endast helt utlämnad åt Guds barmhärtighet och nåd, och det beror helt på Guds barmhärtighet och nåd om hon ska kunna komma ur det här nätet. Och det vittnar Bibeln om, att Gud har gett det här sättet för att kunna komma ur den här situationen. Vi läser om Gud, hur det var han som gav segrarna åt sitt folk Israel. Det var inte för att de var starka eller duktiga eller bättre, utan endast för att Gud utvalt dem, för han hade satt sin kärlek på dem. Han hade fäst sig vid just dem för att göra sin makt och ära känd, för att ge dem en arvedel, för att vara trofast sina löften till deras förfäder. Ser du, det var Gud som gav dem bröd från himlen när de vandrade i vildmarken. Det var Gud som gav dem brödet. Det brödet är förebilden av det sanna brödet som kom från himlen, Jesus Kristus. Som Jesus säger, jag är brödet som kom från himlen. För att de som äter och dricker min kropp och mitt blod ska ha evigt liv och aldrig någonsin gå förlorade. Och det är det sättet som Gud har gett människor för att kunna komma ur sin hjälplösa situation, sin situation i döden, i synden. Det var Guds barmhärtighet, inte av människors styrka eller springande eller sökande eller strävan, utan det var på grund av hans egen barmhärtighet i att sända sin son till att dö i syndares ställe. Även hans död var fast bestämd och besluten innan jordens grund blev lagd. Som det står, han var utsedd före världens skapelse och har uppenbarats för er skull, för er. Hans död var också fast och säker, men han hade också själv av sin vilja underordnat sig faderns vilja till att gå till det korset som var bestämt för honom, för att dö den döden som var bestämd för oss, ta det straffet som var fast bestämt att syndare skulle lida, för att vi skulle kunna slippa ur det straffet, komma ur den snaran, komma undan och ärva evigt liv. Så det här nätet den fasta, bestämda, säkra döden och domen, den eviga fördömelse som med all fasthet och säkerhet väntar de som har syndat emot Gud. Den är bestämd, kan inte undvikas av människor. Ingen människa kan förutse när det inträffar. Då måste föra in, fara ut, in i nästa värld, in i evigheten, och så få stå inför domaren och stå till svars för hur hon har levt, och sedan kastas ner i den sjön som brinner av eld och svavel. Och över denna eld så hänger människan i ett nät just nu. Och det nätet kan när som helst spricka. Och så faller hon ner i den eviga bottenlösa avgrunden. Brinnande Gehenna. Men det här, vi som är kristna är redan frälsta från det här av Jesus. Vi behöver inte frukta döden. Vi ser istället fram med glädje emot att vi faktiskt kommer en dag att få slippa ut ur det här nätet som vi lever i den här onda världen, som är full av synd och ondska, som vi plågas av. Vi ser fram emot det som andra fruktar och är rädda för att se fram emot. Det som andra inte kan se fram emot, för de vet att det är en säker död och en säker undergång. Vi kan med glädje se fram emot det, för vi är redan frälsta ifrån domen och har evigt liv. Vi kommer att gå in i en bättre värld. Vara lossade från våra nät, från våra bojor, tillbe Gud i frihet. Vi är frälsta från detta av Jesus. Men ni som inte är frälsta, som ännu är förlorade, ni är fast i detta nät, och så är det för er. Ni är fasta i ett nät som ni inte kan komma ur, som Gud har fångat er i. För Gud kommer att en dag, på grund av er synd, så har han bestämt att ni kommer att leva en kort period och sedan dö och sedan dömas för hur ni har levt. Och ni kan inte springa ut ur nätet, hur snabbt ni än springer. Det är fast. Ni är inte starka nog att slita ur nätet. Gud är allsmäktig, starkare än någon människas styrka. Hans bestämmelser är fasta och starka. Ni kan inte med er vishet ta er ur det, eller med er rikedom komma ur det, eller med klyftighet hoppas på att Gud ska benåda er för att ni gör skickliga saker inne i nätet, vad ni nu än kan tänka er att göra för att vinna nåd och innest, att Gud ska gilla er. När det står inte åt de skickliga, inte de skickliga som får gillandet. Ni är fasta i nätet av Guds vrede och väntar att falla ner i elden. Tror du, o människa, att du kan springa undan Gud och hans vrede? Han är snabbare än en hundradels sekund. Han är snabbare än ljuset. Han skapade världen på 6 dagar. Hade kunnat göra det snabbare om han ville. Någon som kan skapa ett helt universum på den korta tiden, trodde att vi är snabbare än honom att kunna springa undan honom och hans vrede och dom? Eller tror du att du kan vara mäktigare och starkare än Gud? Tror du att du kan segra i strid mot Gud? Eller tror du att du kan vara visare än Gud? Tror du att du kan överlista Guds bestämmelser? Tror du att du kan komma undan det som Gud i sin eviga och oändliga vishet och kunskap, som han redan vet i förväg vad du kommer att göra och redan har förutbestämt och förordnat allt som du kommer att göra, tror du att du kommer att vara visare än honom och överlista honom och komma undan det som han har bestämt för dig, att du ska dö och dömas? Ni som är ateister, ni kan erkänna de här sanningarna. Ni vet att det som står i den här texten är sant. Det är inte de snabba som vinner. Det är inte de starka som vinner. Det är inte de visa som får brödet. Det är inte de kloka som blir rika. Ni kan hålla med om detta och erkänna dessa sanningar. Men tror ni att ni är klokare än Gud? Men ni förnekar att han finns. Ja, Bibeln säger att ni är dårar. Bibeln säger att dåren säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Någon som förnekar det som är uppenbart och förnekar sin egen skapare, trots att det är uppenbart att han finns. Anser du att du är klok när du säger att allting kom till ur intet? Att allting kom till ur en stor smäll? Att allt liv uppstod ur död materia och genom slumpartade händelser och evolutionära processer gick från molekyler till människor. Tror du att du är klok när du tror på något sånt här och förnekar det enkla och uppenbara, att det finns en skapare som har skapat allt, som är allsmäktig? Eller är du en avgudadyrkare och följer någon annan religion? En religion där man genom sina gärningar ska försöka vinna Guds gillande, försöka vinna rättfärdighet inför Gud, försöka göra tillräckligt många goda gärningar så att det på något sätt ska väga upp de onda gärningar man har gjort. Tror ni att Gud sitter och räknar? Du har gjort en ond sak här, men du har gjort en god sak här, och därför annulleras det onda du gjorde. Nej, Gud är en perfekt rättvis domare, och ingen domare frikänner brottslingar för att de har hållit lagen resten av gångerna, för att de har gjort bra saker resten av gångerna. Ingen domare har belönat dig för att du stod när det var röd gubbe vid lyktstolpen. Det kom ingen domare och belönade dig då. Det kom ingen domare och belönade dig när du lät bli att begå ett brott i morse. Nej. På samma sätt är det med Gud. Han belönar inte bara för att man inte syndar. Han kommer att straffa synden. Och varje människa är skyldig mot synden. Tänk på maratonrekordet igen. Eller maratonrekordet som inte var ett rekord. Varför blev det inte ett maratonrekord? Varför blev det inte ett rekord? Fastän han fick den snabbaste tiden. Det var för att han inte följde villkoren som rekordmätarna har hållit ut. Han la till extra saker för att hjälpa honom på vägen. På samma sätt är det med falska religioner. De lägger till extra saker som ska hjälpa dig att vinna Guds gillande, som ska hjälpa dig. Ikoner eller avgudastatyer som ska hjälpa dig att tillbe, att kunna fokusera din tillbedjan på avguden. Eller radband som ska hjälpa dig att hålla reda på alla böner som du har rabblat. Alla de här hjälpmedlena, krucifixen eller statyetterna som ska ge dig kraft att stå emot demoner. Inget av detta har Gud förordnat. Istället så är det hjälpmedel som Gud inte erkänner som hjälpmedel. Istället synder. På samma sätt som de här hjälpmedlen som rekordmaratonlöparen använde sig av, som skulle hjälpa honom att springa, istället diskvalificerade honom från maratonet. Så är det med alla religiösa ritualer som han inte, som inte Gud har förordnat. Alla hjälpmedel som han inte har förordnat. De gör det istället så att du blir diskvalificerad. Därför att du litar inte på honom och hans ord. Du litar inte till 100% på vad Jesus har gjort. Du tror dig fortfarande kunna genom dina gärningar, genom din styrka, din snabbhet, ta dig ur nätet du är fast i. Och så ser du inte din nakna hjälplöshet, att du inte kan göra någonting, utan att du måste kasta dig helt på Guds barmhärtighet. Det är Guds villkor som gäller i frälsningen. Att omvända sig, att se sin synd, att sörja över sin synd, att ångra sin synd, vända sig ifrån den, inte vilja ha någonting med den att göra igen, men veta att man kan inte i sin egen kraft på den här sidan av jorden helt bli perfekt. Man vet att man kan inte i sig själv göra sig av med synden. Man måste omvända sig och tro alena på Gud genom Kristus. Alena omvända sig och endast förtrösta på Jesus och inte på sig själv. Inte på sin egen styrka, sin egen snabbhet, sin egen vishet, sin egen kunskap. Endast på Jesus och hans styrka, hans vishet, hans snabbhet. Inte på dig, utan på Jesus själv. För han är Gud som blev människa, som kom ner till jorden för att göra detta åt oss, för att vinna rättfärdighet, en rättställning inför Gud åt oss, för att dö åt oss, ta det straffet i vårt ställe som vi förtjänat. Detta är Guds villkor. Man befaller alla människor överallt att de ska omvända sig och tro på honom, på hans son Jesus. Lägga bort all självtillit, lägga bort att tro på sig själv och tro på sin egen, det man själv kan göra, och veta att man kan inte göra detta. Det är bara Jesus som kan göra detta åt oss. Så det är inte för att du söker och springer snabbt. Du kan inte komma undan. Det var han, Jesus, som sprang. Det var han som sökte. Det var han som kom för att uppsöka och frälsa de som var förlorade. Det är inte för att du är stark. Du är inte stark. Du är svag. Du är en syndare. Men han var stark. Det som vi inte kunde göra genom lagen, svag som den var genom människans kött, människans svaga synliga natur, det gjorde Gud genom att sända sin son när tiden var inne. I likhet, lika oss, lik en svag människa, men Gud som blivit människa. Och i honom fördömde Gud synden i syndares ställe. Det är han som är stark och mäktig att frälsa. Det var inte för att du är vis, klok eller kunnig. Du är en dåre, för du har valt att synda och förkasta Gud. Men det var för att han var vis. Och han fann en väg, en utväg för att kunna frälsa dig, för att kunna frikänna dig och samtidigt vara en rättvis domare. Det är för att han är perfekt, rättfärdig, syndfri som du kan bli räddad genom honom. Och inte på grund av dig själv, på grund av vad du själv gör. Du är inte perfekt. Tvärtom, du är inte rättfärdig, tvärtom. Du är en syndare. Men tack vare Jesu verk, det som Jesus har gjort när han dog på korset i vårt ställe, så tog han straffet i vårt ställe. Det straff som du och jag förtjänade. Han betalade böten så att vi kan gå fria. Vi bröt hans lag. Han betalade priset så att vi kan bli förlåtna för våra synder och få evigt liv. Slippa ut ur nätet. Slippa undan döden och den eviga fruktansvärda domen. Och gå in i det härliga livet av frihet och härlighet som tillhör hans barn. Så det är inte genom människors vilja eller styrka eller kraft som frälsning ges. Det är endast genom Guds nåd, genom Jesus Kristus. Genom att omvända sig och ångra sin synd och tro på honom. Kasta bort all tro på sig själv. Och lägga all tro och tillit på Jesus. Som vill bli frälsta, räddade ur det onda nätet. Och vinner räddning från helvetet och evigt liv i himlen för evigt. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du ger oss en uppskattning för oss som är redan är frälsta, att vi återigen förnyas i vår insikt om vårt hjälplösa tillstånd utan dig, hur vi utan dig vore utlämnade till all olycka och elände. Men att vi förnyas i vår glädje och tacksamhet över vad du faktiskt har gjort genom Jesus för oss och räddat oss. Och Herre, vi ber för de som inte är troende, som lyssnar här och nu eller senare, som du har dragit till dig för att höra ditt ord här, att du är trofast och använder det för att så ditt frö av tro i deras själar och ge dem ny födelse, så att de ångrar sin synd, ser sin synd, sitt hjälplösa tillstånd. De ser allvaret, ser brådskan, att det kan hända när som helst för dem. När som helst kan en olycka som är oförutsedd ske och de plötsligt dör och plötsligt står inför dig. Gud, visa dem brådskan, att tiden kan vara kort för dem. Herre, vi lever i oroliga tider, men vi vet att din bestämda tid kommer, oavsett när. Gud, vi ber för dem att Gud, du ska ge omvändelse och tro, ge nytt liv. Du har dragit dem till att lyssna. Ingen kan komma till dig om inte Fadern drar dem, och du ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Vi ber för att du ska uppfylla det här luftet här och nu, att du ska dra människor, att ditt ord ska verka som har de hört här, ditt evangelium som är din kraft till frälsning. De ska se sin svaghet och se din kraft, omvända sig till dig och bli frälsta. Gud, ber att du ska bli ärad och frälsa stora syndare, visa din makt. Vi ber i Jesu namn. Amen.